Hej och välkommen till ett specialavsnitt av Bögar är också människor där jag sitter och pratar om high concept film med min syster.
Far over the misty mountains go.
Nej, vänta, det är så. Det är så. Den är Bilbo. Vänta, ja. Den börjar så och så sjunger de "When the steep and caverns cold". Men det är så Neil Finns låt går. Vänta, jag ska kolla
far away.
Inte far away.
Far over the misty mountains cold.
The engine's deep and caverns cold.
Lägg in den i datorn nu.
Vänta. Right, så är det.
Leave us standing upon the heights.
What
was before we see once more our kingdom a distant light. Fiery mountain beneath the moon. Words unspoken will be there soon. For home a song that echoes on. And all who find us shall know the tune.
Okay.
Hi, 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 hi. Some folk we never forget.
Oh, yeah.
Some kind we never forget.
Okej, hej och välkomna till den här filmpodcasten.
Du kan inte börja så. Jag har halsen.
Ja.
Jag har potatispulver i halsen, du kan inte börja på det viset. Du måste börja om.
Okej.
Jag har potatispulver i halsen.
Hej och välkomna till den här filmpodcasten som inte har något namn än. Men det kanske har ett namn, för jag vet inte när det här avsnittet kommer upp. Vilket om det är första eller andra eller tredje. Vi kan börja om från början. Ja, jag gör så att jag spelar in ett separat intro senare. Okej. Dagens expertpanel är en person. Det är min lilla syster Edda Arendt. Jag heter Edgar Arendt förresten, det glömde jag säga.
Det säger du nog i ditt intro som du ska spela in senare.
Ja, det kanske jag gör. Det här är då en filmpodcast. Och idag ska vi prata om high concept film.
Yay!
Woo!
Wow!
Och
men det är nu vi ska ha en liten kör med små barn som säger yay!
Jag tycker inte klippa in något sånt.
Aww.
Anledningen till att du är gäst i just det här avsnittet är för att du kollar aldrig på några nya filmer. Vilket jag tror har att göra med high concept trenden.
Ja, jo.
Att du måste veta exakt hur
filmen ska sluta. Jag har kollat på nya filmer, men de nya filmerna har jag väntat på i minst 3 månader.
Då är det filmer som The Hobbit.
The Hobbit.
Som är typiskt.
Ja, fast den väntar jag på i 10 år, så ja.
Mm. 10 år? Var du? Du var vid tillräckligt hög medvetande ålder när de kom ut Sagan om ringen-filmerna.
Ja, gud ja.
Ja.
Eller gud, jag var 6 år gammal, jag kommer ihåg svagt.
Jag tror jag så.
Men vi läste ju boken när vi
just
var
det.
Så här 6, 7, 8.
Bilbo-boken,
ja.
Exakt. Och det kanske ska förklara vad high concept är för någonting, för de som inte vet.
Du kan förklara vad high concept är, för jag är inte säker.
Det ska jag göra. Du nämnde det boken då. High concept bygger på 3 stycken grundpelare, och det är the book, the hook och the look. The book är då att det bygger på en förlaga, och att de flesta människorna redan innan går in i biosalongen vet vad det är de kommer uppleva.
The Hobbit.
Ja, exakt. Folk har läst den, folk vet på det. Folk har sett Sagan om ringen. Det är liksom ultimate high concept. Sen har vi the look. Det är det här liksom nya tekniska uppfinningar som används i film. Och coola specialeffekter. Även där är Hobbit ett perfekt exempel.
Perfekt exempel.
Med nya 3D-kameror och 48 frames per second.
Och överhuvudtaget Nya Zeelands landskap.
Ja.
Det är klart, coola stenjättar.
Det är väldigt mycket som har att göra med just hur filmen ser ut. Och The Hook är hela marknadsföringsdrivet innan, som också The Hobbit.
Verkligen.
Kanske det Hobbit som symboliserar hela här konceptet. De hade en massa så. Production diaries och ja. Målade hela flygplan i Hobbit. Ja, precis.
Skulle Avatar räknas som high concept?
Alltså det är svårt för det inte rakt ut. Men det är ju Pocahontas.
Ja, det är ju det.
Men det är ju klart, alltså det
men Pocahontas är ju inte ens Pocahontas.
Nej, men den har en väldigt tydlig, lätt att följa. Lätt story.
Det är en välkänd story. Det är en väldigt typisk story som inte kanske just i den formen, men som hittas i all media.
Ja, men man fattar ju direkt vad det är man ska se också från trailern. Och det är liksom coola landskap som de har gjort i en dator.
Ja.
Och så 3D-kameror och inga svårigheter överhuvudtaget. High concept är det då det som folk gillar, verkar det som, eftersom att Hollywood fortsätter göra high concept-filmer.
Och fortsätter tjäna pengar på high concept-filmer.
Varför tror du folk gillar high concept, Edda? Du som är expert i det här området.
Jag är expert i det här området, ja. Jag tror att folk gillar high concept-filmer för att film, inte för skådespelare, regissörer och filmtekniker, men för en stor del av åskådarna har blivit någonting som inte längre är konst. Det har blivit underhållning mer än någonting annat. Det är folk sätter på tvn och bryr sig inte riktigt om vad de tittar på, men det är, de slappnar av hjärnan och så bara tittar man. Jag tror att det börjar liksom smita in i filmvärlden också. Att folk tycker om att veta vad de har framför sig, för då kan de uppskatta bara att de är så underhållna av de här väldigt, ofta väldigt genomskinliga kärlekssagorna och de coola explosionerna. Och
nej,
cool, långa tal om there is one I could call king.
Exakt. Men det är också hela grejen. Filmen börjar ju nästan som high concept och gled in i det konstnärliga. För filmen, i början av filmhistorien, så var ju film just där att de filmade ett tåg till exempel.
Ja, och folk flippade ut.
Vilket kanske en myt. Det är ganska troligt att det är en myt att folk, åh nej, tåget kommer mot oss. Men det är nog
baserat på någonting.
Det ligger ju någonting i det, att liksom, de visar upp så här liksom, kolla vad mycket rörliga bilder. Sen gick det från det in i liksom franska nya vågen och grejer. Och i viss mån Hollywoods renässanstid när de gjorde konstnärliga filmer. Men det funkade ju inte. Konstnärliga filmer har aldrig gått bra ekonomiskt.
Nej, det är klart. Den publiken är så liten också. Ja. Så det är, de har inga stora pengar att kasta på det.
Nej, exakt.
Men man skulle kunna säga det så lite som att när filmen först kom ut så var det liksom... Det är liksom dagens 3D. Wow, saker kommer mot skärmen.
Yeah.
Det är så verklighetstroget.
Exakt. Det är liksom, sen så kommer ju high concept. Det är ju någonting som egentligen grundas på hajen från början. Mm. Visste du det?
Det har jag hört dig säga det.
Yeah. Men det var ju det. Hajen kom ju från ingenstans och välte alla kioskar så att säga.
Yeah.
Den gick jättebra fast den hade låg budget och kom från väldigt ingenstans. Och det var ju just på grund av att den var baserad på en bestseller. Hajen såg jätteverklig ut. Och de hade så coola
tv-reklam. Med de röda lysande laserögonen.
Ja, det jag tror tänker på en annan haj.
Nej då.
Det minns jag inte från hajen.
Nej, den har den inte. Den bara ser ut som den gjorde av plast. Vilket den är.
Det är snyggt gjort. Med tanke på att det är liksom 75.
Okej, med tanke på att det är 75 är det ju fantastiskt gjort. Men om man jämför med 2013.
Hajen i Steven Spielbergs hajen är mycket snyggare än dinosaurierna i Peter Jacksons King Kong. Där man ser tydligt att det är en green screen. Ja, jag har inte tänkt på att Jurassic Park dinosaurierna är snyggare från 1993 än de i King Kong från 2005.
Ja, gud. Jurassic Park dinosaurierna ska vi inte börja prata om ju.
Nej, men det är ju så fantastiskt gjort. Men det är också, Jurassic Park är också high concept.
Ja.
Det är precis.
Men jag bara stör mest på att dinosaurierna är fel. Rent anatomiskt.
Ja, men det visste man ju inte om.
Nej, jag
man
lär inte sig.
När det kom ut så var det helt korrekt.
Såklart.
Vi var på hajen, ja.
Ja.
Just det. Vad var det jag tänkte på om hajen? Vi var inte på hajen, jag minns inte var vi var någonstans.
Vi hoppade in på hajen.
Just det.
Varför folk gillar konceptet.
För jag märker ju mig själv, jag har ju massa listor med filmer som jag måste se. Så sitter jag ändå och kollar om filmer hela tiden, vilket jag vet att du också gör.
Absolut.
Och frågan är då, varför har vi så svårt att kolla på nya filmer? För det måste ju nästan ha någonting med high concept-trenden att göra.
Jag är väldigt säker på att de har high concept-trenden att göra. Det är samma sak som att när jag plockar upp en ny bok så föredrar jag att veta att det är två i en serie eller att det är av samma författare som jag läst någonting av tidigare. Eller att någon har i princip satt boken i händerna på mig och sagt läs den, den är bra.
Mm.
För ja, då vet jag att jag inte kommer bli besviken.
Jo, men det är samma sak.
Och här koncept blir man inte besviken.
Nej, varje gång man sätter sig och kollar på en film så är det liksom då bestämmer att de här två timmarna ska nu liksom svär. För man slutar inte kolla på film även om ni
nej, det går ju inte att sluta. Så att man kan inte läsa en halv bok och sen ge upp. För hur dålig den är så måste man gå igenom det. Och med high concept film så tar man liksom bort den här risken av att liksom slösa två timmar. Istället vet man att det här kan bli två timmar av awesome. För att det kommer vara coola explosioner.
Det var ju såg Star Trek på bio. Mm. Och det är liksom där, man blir ju inte besviken.
Nej, det går ju
det är
inte.
Det är inte liksom hög konst kanske.
Nej, det kan inte
är. Det är kul, särskilt om de också kollat lite på original series och de här små skämten.
Det är... Ja, men det är det jag tänkte säga. Det tror jag att Hollywood är duktiga på. Att visst, det är extremt mycket high concept-filmer. Men mycket av de här concept-filmerna som kommer ut nu är ju grundade i någonting annat. Precis Star Trek till exempel, grundade i den här gamla tv-serien och gamla filmerna.
Jag tänkte filmarna. Att skulle komma till det med remakes också.
Ja, men det är inte remakes jag tänker på. Det är att de är ändå rätt duktiga på att trots de här explosionerna och kärlekshistorierna och långa talen så kommer de ihåg var de kommer ifrån. Och de lägger ändå en grund av, de ser till att ha ett bra manus och de ser till att ha bra skådespelare.
Yeah.
Det blir inte skit, det är en bra film, även om det inte är konst.
Det är ett bra hantverk. Så
precis.
Att men jag tycker att ibland inte det är tillräckligt med ett bra hantverk. Det är klart. Man kan imponeras av någon slags skicklighet i filmskapandet. Men det är ju tråkigt, för jag tycker också det här med trailers nu för tiden, de blir bara längre och längre.
Det är sant.
Och jag tror också det jag gör med här konceptet, för när det väl kommer ut en film som är något sån här originell eller som inte är så rotad i tidigare saker, som inte är en remake, så måste de göra en trailer som är så lång och förklara allting som kommer att hända.
Mm.
Det här kommer du få se, det här kommer du få se.
De här rollfigurerna är med och det här är relationen de har till varandra. Och det här är den stora plot-twisten.
Ja. Och förhoppningsvis brukar de undvika plot-twisten.
Ja, men då brukar vi ge många ledtrådar. Liksom. Ja. Det är snabba, det är korta scener om någonting spännande händer nu. Och de här är involverade i det.
Ja, men det är sådana så små spoilers. Inga stora spoilers.
Nej,
men minst när jag var och såg Avengers så hade jag sett trailern innan. Och det är ju en klassisk scen när Iron Man, när Hulken fångar Iron Man som man får se i trailern.
Ja.
Och sen sitter man där och kollar på filmen. Och så kommer den här liksom klimaktiska scenen när Iron Man har kastat in kärnvapnet i en annan dimension.
Faller
ner.
Avsimmad. Mot New York.
Ja,
och bara...
I en sekund tänker man så här liksom, åh nej, vad ska hända nu? Sen kommer man ihåg, just det, jag såg trailern. Vi har inte sett scenen där Hulken fångar Iron Man än.
Där kom det. Yeah.
Och det var försvann hela den här grejen om liksom att, the fuck. liksom... förvåning och liksom det här är det mest awesome jag har sett, Hulken och fångar Iron Man, de är två olika superhjältar från olika filmer,
de
han räddar honom.
Ja.
Det är liksom, och det förstörde de genom trailern, och även den här stora
den också det, när man kollar på filmen så känner man liksom av vilken känsla de vill ge publiken. Och den känslan är ju en känsla av luta sig tillbaka i stolen och tänka wow.
Yeah.
Men man blir inte så.
Nej,
för man visste att det skulle komma. En halv sekund tänker man, åh vad är det nu? Så bara, okej, det var det.
Precis som The Batwing, alltså Batplanet i senaste Batman-filmen. Visar de också i trailern.
Ja, Q i nya James Bond. Man visste vem han var. Man hade sett honom. Man visste
hur... Ja, det är klart. Men det tyckte jag
faktiskt... Det var en förvåning att det var just den skådespelaren och den scenen. Det var ju en...
Jag såg inte trailern till James Bond, för då hade jag börjat sluta kolla på
trailern. För att Q kom fram var den här Ben, hur man säger hans namn, Wishaw tror jag man säger det. Det är ju ingenting som Bond har gjort tidigare. Har
haft en ung Q.
Precis.
Nej,
och så kommer den här killen och så ska det vara den här förvåningen när man får reda på att han är Q. Men man visste ju det.
Ja, exakt. Men jag fick ju den förvåningen och jag tyckte det var fantastiskt. Ja, det är... Man var liksom, åh, det är Q.
Det är därför man ska kolla på trailers.
Små... Ja, men jag har helt slutat nu. Jag vägrar kolla på trailers. Jag kan kolla på trailers efter jag sett filmen. Har jag gjort några gånger. Men när Q kommer ut... det är också så här, det är ju high concept som fan. James Bond, där har du liksom en hel backlog av 20-30 filmer, hur många det är.
Nej,
men det är så, de här små blinkningarna tillbaka till gamla James Bond. Mm. Som när han så liksom, när han får bara liksom en pistol som bara han kan skjuta. Ja. Och så får han en radio. Och så säger liksom, what were you expecting?
An exploding pen.
Och det är så bara, ja, GoldenEye.
Ja, man skakar huvudet och bara, oh trevligt. You.
Precis som det de gör i Star Trek, men de har liksom, lose the red shirts.
Precis. Sånt som de här, det är det jag känner, att de är rätt duktiga på att både göra film till high concept publiken och att göra film till de här hipsters, gamla fansen som man är inte fan, man har inte sett förra.
Men grejen är att de vill ju nå så bred marknad som möjligt, vilket jag tror kan vara problematiskt. För det är svårt för independent-filmen att komma igenom det här idag, liksom när det bara är så här, allting ska vara liksom igenkänt. Sen om det kommer någon independent-filmskapare och gör en liten film, så har han tur om någon hittar den på Netflix. Mm. Kanske, vad är det här för någonting? Och så klickar han på. Eller att det blir som Pulp Fiction, att det blir jättehypat.
Det är mycket väldigt. Ja, men det är ju, vad heter han? Gud vad hemskt. I Scrubs, J.D.
Ja, Zach Braff.
Zach Braff. Hans film som han gick ut och bad om pengar för att kunna göra sin film.
Eller hans förra Garden State.
Det han ska göra nu.
Ja.
Jag hade aldrig hört talas om Garden State.
Har du inte? Jag såg den videon. Jag har berättat för dig om Garden State.
Jag tror du nämnt, men jag hade liksom inte tänkt mycket på det.
Den är jättebra.
Det tror jag säkert.
Den är lite indigullig och den är kanske, man kan ifrågasätta hur feministisk den är. Men den, jag tycker den är trevlig.
Ja, men det kan det vara då. Men alltså bara det som att för att göra en independent film så måste man gå ut och be om pengar från individuella personer som har sett den förra independent filmen och tänker att jag vill se mer av den här lilla regissören.
Jag gav ju pengar till Zach Braff. Jag gav han $30.
Det är bra.
Varsågod, Zach. Men det var liksom för att, men då jag vet inte, jag har missuppfattat det, men jag tänker liksom, eftersom jag själv vill bli filmskapare så vill man ju vara där och hjälpa till.
Ja,
även om Zach Braff inte är en liksom fattig student kanske. Nej. Han får ju royalties från Scrubs hela tiden, men det är ju trevligt att han gör det här, så att han kan göra det med no strings attached. Han kan anställa vilka han vill, han kan ha vilken cast han vill ha. Och det är ett trevligt nytt sätt. Jag tänker också använda Kickstarter till min första film, tänkte jag, alltså när jag ska distribuera den.
Ja.
Få pengar till att lägga ut det. Men det är inte så intressant.
Jag menar, hur många gånger har man inte hört om filmer som kommit ut som varit böcker och författarna har sagt nej till olika företag för att de försökt ändra för mycket för att det skulle kunna nå en bredare publik?
Ja, men
de ville ta bort de här rollfigurerna, eller de ville lägga till det här, de ville lägga till en kärlekshistoria där det inte fanns en kärlekshistoria. Ja,
vad hände med
artistic freedom?
Nej, det är inte det jag tänkte med på Paper Towns. Vad hände med den egentligen? Det skulle ju bli en film.
Ja, det skulle bli en film.
Sen blev det ingen film.
Looking for Alaska skulle också bli en film. Ja. Det hände inte med den.
Men just det här med att lägga till meningslösa kärlekshistorier. Jag har ju läst berättelsen om Pi. Det gjorde vi,
vi lyssnade på den i bilen. När vi var väldigt, väldigt små.
Semester. Fantastisk bok förresten.
Helt fantastisk.
Men där gjorde de också, de la till den här kärleksberättelsen.
Ja.
Som egentligen, jag tänkte på det, för jag tror att den bara lades till för att de skulle kunna ha de här scenerna i trailern.
Det tror jag också. För, vad hände?
Vi kände för det liksom för
att jag
det
tänkte, jaha okej, när han skulle komma in i slut så tänkte jag, okej, men då kommer det ju vara hon.
Nej. Det är en annan, det är en kanadensare.
Det var någon helt annan. Nej.
Och det, skit det, så, det känns som det är som, jag tänkte på det då liksom att, har hon lagt in en kärlekshistoria? Fan ska jag. Sen var liksom när jag såg filmen, så var liksom bara, hon var med lite i Indien, sen åkte han därifrån och så bara.
Och jag tror inte han hade några repliker.
Ja, och så tänkte han lite på henne när han var på båten i en scen.
Ja.
Men jag är övertygad om att det bara var för trailern, för att de ska locka människor.
Ja.
Det är lite för obskurt, som jag sagt. Det är en film om en pojke som är på en båt med en tiger. Fast
bara
är en tiger.
Fast
det är en metafor för religion.
Precis.
Och så måste man säga,
det var de dock duktiga på.
Jag tyckte
det
var de gjorde det ganska bra.
Ja. Jag var lite nervös för den biten.
Ja. Jag tyckte inte riktigt de fick med hela grejen, men det kan vara för att man är liksom pessimistisk.
Ja, det är
men,
sant.
Men jag tror folk fattar metaforen som hela boken är egentligen, att man väljer. Att religion är sjukt i huvudet, men man väljer att tro för det är bättre än alternativet.
Precis.
Men jag gjorde den här kärleksen, jag vet inte, var nog bara för trailern.
Ja,
att de skulle lura folk in i biosalongen så liksom att
Det är en episk saga om en pojke som sitter fast ute på en båt i havet med en tiger och tänker på sin älskade.
Ja, de är De har blivit separerade från varandra.
Their worlds apart. Will they find each other again? Nej, one han gifter sig med en kanadensare.
Lost at sea. His love. Home in India. I en flashback.
Ja, precis.
Du
gör en bra trailerröst.
Ja, jag har använt den en gång. Tog sig det Ove.
Ja, just det. Jag tog, det är så tre försöken jag hörde att det var du. I den trailern.
Jag tänkte vi ska prata om remakes också. Ja. För både du och jag tyckte ju om nya Spider-Man-filmen.
Ja.
Trots att det var väldigt tätt in på de senaste med...
Ja, hur många år var det? När kom första Spider-Man ut?
Första Spider-Man kom... Nej, det var 2002.
Det kan inte vara precis. Det kan inte vara så sent.
Vi tänker alltså inte googla det här.
Nej.
Vi gissar. Det här är podcasten när man gissar saker.
Vi säger 02, men om vi rättar oss så kan ni skriva in programmet.
Den tredje kan väl ha kommit ut 2006 kanske. Ja, den tredje, sista.
Och så 6 år senare, 7.
Men jag tror jag har fått förklaringen på det faktiskt. Förklaringen är att det var ju Disney äger ju Marvel nu.
Ja.
Men
jäklar, de måste vara lika.
Men Universal äger fortfarande rättigheter till Spider-Man.
Mm-hmm.
För att de gjorde de här filmerna innan Marvel köptes upp av Disney. Så de äger rättigheterna till Spider-Man. Men om de inte gör en Spider-Man-film på ett visst antal år, så går Spider-Man-rättigheterna tillbaka till Marvel.
Okay.
Och Spider-Man är ju, det är en värdefull rättighet.
Absolut.
Så jag tror det var därför de var tvungna att göra en ny så snabbt. Men jag tycker det var bra också för att...
Men jag vet inte egentligen om det kan kallas en remake, på tanke på att det är baserat på olika serier.
Ja,
det är olika universa, även om det är samma...
Ja, typ, men det är också liksom... Det är, ja, men filmen är också konstig för Spider-Mans första kärlek är ju Gwen Stacy, och han går i high school när Spider-Man-serien börjar.
Mm.
Och han träffar, i och för sig, Mary Jane sen i college.
Ja. Jag vet
men att liksom, och att börja det i college gör det vem vuxet kändes fel. Och jag tycker att Andrew Garfield gör en bättre Peter Parker. För liksom, han är lite mer den här liksom, för Spider-Man ska ju vara liksom lång, smal, så här liksom, med, så lite som en spindel. Så här liksom, långa armar och ben.
Verkligen, liksom. Har du tänkt på det?
Jag tror det. Medan, vad heter han? Tobey Maguire, han är mer liksom,
han är
kort
massat
och bastant. Och,
jag tänker också på, överhuvudtaget, att... kunna sälja. Jag äntligen, nu när jag sett den nya Spider-Man förstår jag varför jag inte riktigt kunde köpa förra. För att Spider-Man, jag menar, visst, det är en sak när den lilla nördiga pojken får superkrafter och bestämmer sig för att liksom ta vara på dem och börja rädda folk. Men i Amazing Spider-Man så har han den här, alltså, lite sass i sig.
Från början. Han är ju det, om man läser Spider-Man-serien, jag har inte läst så många nu, men han är liksom, han är lite av en douchebag och brat. Liksom, jag är den bästa superhjälten någonsin,
eller
jag är så jävla cool.
Och det kunde inte Tobey Maguire sälja till mig, för han var bara stackars nörden.
Ja, och Andrew Garfield hade redan lite från början också, för han var liksom lite såhär liksom att, tror du är cool,
du vet, han har sin skateboard och så.
Vad är han heter, den här mobban? Eugene eller något sånt. Han kallar sig någonting tufft.
Vad typ, gud, jag vet då. Nej, vänta. Jag tänker inte googla det. Så jag kommer på det. Nej, jag kommer inte ihåg just nu.
Men han säger ju hans riktiga namn och sånt. Han är lite tuffare, även om han då får stryk för att han är ju...
Han är liksom,
Spider-Man är ju kaxig liksom, och det fick han inte riktigt igenom i de tidiga filmerna.
Nej, och när han upptäcker sina krafter så är det liksom inte... Jag kan stå upp med mina mobbare, eller jag kan hjälpa de svaga som jag är en del av, utan det är hell yeah!
Ja, det är klart, så leker han ju runt med sin skateboard och stänger sig i olika grejer.
Och det var bara så Peter Parker. Jag tycker verkligen de lyckas med den remaken.
Men det är också ett koncept, om man äter upp det. Man äter ur det.
Ja, man gör ju det.
Ta mina pengar.
Precis, Spider-Man kommer rakt mot skärmen. Men det var inte mot skärmen, det var från bakom henne och in mot en glasruta.
Det kommer ju också vara så här, och vi kommer aldrig få se Spider-Man teama upp med The Avengers.
Nej, det är synd.
För att de fortsätter göra Spider-Man-filmer på Universal. Om de inte skulle gå ihop av något sätt, liksom göra samproduktion med Marvel Studios och Universal och Disney.
Det hade varit coolt.
De kan ju tjäna på det. För man vill ju se Spider-Man liksom.
Ja, alltså Avengers har tagit in ett fans dröm.
Man får in Spider-Man där också, ett ascoolt.
Ja, gud ja.
Och sen ska ju Edgar Wright, jag ska säga Ant-Man.
Men Edgar Wright?
Man har gjort Shaun of the Dead.
Oh.
Scott Pilgrim versus the World.
Okej, okay, ja. Han är, bra grejer.
Han har gjort också den tv-serien Spaced.
Den har jag inte sett.
Bra tv-serie.
Herregud, det kommer bli bra. Ja, alltså jag vet, jag har inte läst så mycket, mycket serier, så jag har ingen koll på...
Jag har inte så bra koll på Ant-Man. Ant-Man låter coolt.
Det låter coolt.
Det jag tänkte på också, du, på tal om regissörer. Du tycker ju om Baz Luhrmann, eller
hur? Det gör jag.
Mm. Moulin Rouge.
Moulin Rouge. Romeo plus Juliet.
Och jag har hört en intervju med Baz Luhrmann där han säger att han vill bara göra filmer där man vet hur det ska sluta. Han har någon slags manifest för en grej. Man ska veta att det ska sluta. Det ska vara väl koreograferat. Och Baz Luhrmann typ personifierar hela konceptgrejen, yep, tycker jag. Oh, det är God. Liksom bara så här, Tom The Great Gatsby, nu har inte jag sett den. Har du sett den?
Jag har inte fått chansen den.
Jag tror inte ens jag vill se den, för jag har hört från folk som gillar boken Great Gatsby, jag har inte läst hela
boken. Men det är ju inte fint att gilla boken.
Är det inte?
Nej, det är ju, men, alltså, att man kan, om man gillar boken så är man ju smart. Men om man inte gillar boken så är man lite, då är man lite,
ja,
lite bättre.
Ja, man är lite smart för att alla nej, andra jag tycker om boken. Precis. Ja, jag har läst Great Gatsby, man har läst den.
Ja, precis. Jag fann en pretentiös.
Ja, jag tyckte inte den var så bra.
Nej, du vet.
Har du rätt i?
Mm, precis, då är man lite coolare. Hipsters liksom.
Ja. Baz Luhrmann ska alltid ha det här liksom, stora dansnummer. Liksom, storyn har någon slags... på något sätt bakom, vilket gör att jag inte... Alltså, det är, för mig är det för mycket här i koncept. Jag kan tycka om Avengers och... vad heter han som gjorde den? Joss Whedon. För Joss Whedon, han är kung av strukturalism, så att säga. Han kan strukturera en story så att det blir intressant hela tiden.
Yeah.
Och man bara älskar liksom hur karaktärerna utvecklas.
Absolut.
Men Baz Luhrmann, bara, det är bara för mycket sass.
Liksom, det kan aldrig vara för mycket sass.
Det är för mycket fjäderbor och rött och dans och
fladdrande grejer. Can. Oh. Can't. Alltså, men grejen jag gillar med Baz Luhrmann är ju just det. Man bara sitter tillbaka och man bara tittar på detta fullständiga spektakel av kalabalik och bara, här är bra grejer.
Alltså jag kan inte uppskatta hur mycket tid det måste ta att koreografera.
Alltså har du sett danserna i Moulin Rouge?
Ja.
De är fantastiska.
Det är överdrivet och klippningen är fantastisk. Hantverket är liksom skit, men det ger mig ingenting.
Alltså jag säger så här. Baz Luhrmann hade inte varit någonting för mig om det inte var för scener som i slutet Moulin Rouge, i den här slutscenen i den episka sångshowen som tog över den här teatern de hade.
När...
The Duke vid ett tillfälle då slutar ju med att hon har ju
spoiler,
skickat
eller?
Ja, spoiler. Hon har skickat bort Evan McGregor, som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu.
Ewan McGregor heter han.
Okej, Ewan, sorry.
Christian
heter han i filmen. Yeah. Skickat bort honom och ska gifta sig med The Duke, och du vet, hon står på scen och
så spelar sin karriär, eller hur? Det var länge sedan.
Ja, nej okej, okay, ja, hon får ju en bra karriär om hon gifter sig med honom, och om man inte gifter sig med honom så kommer Christian dö. Så
ja, just
det var liksom, hon har inte mycket val.
Nej.
Och så står hon där på scenen i sin vackra klänning och så ska hon försöka play the part, vet, 'cause the show must go on.
Yeah.
Och sen bara kommer han tillbaka och så sjunger de sin låt och sen blir det väldigt romantiskt. Sen bara plötsligt så säger de pang och så kommer bara joina alla på scenen och börjar sjunga sina låtar och det är bara vet, färger och hopp och publiken bara woho! Och så då blir The Duke jävligt förbannad.
Mm.
Tar upp en pistol, går mot scenen och säger My ending.
Mm.
Och då får han ju en smäll på käften. Och så flyger den här pistolen ut genom taket på teater, eller på The Moulin Rouge då, och liksom träffar Eiffeltornet, liksom hoppar så, ding, och hoppar av Eiffeltornet. Och det är så absurt, för alltså, pistolen är ju ungefär 1/10 av tornet.
Ja, så att det är som såhär, de leker med hela grejen att det inte är Eiffeltornet på riktigt.
Nej, precis. De är liksom, de tar sån här pistolen är absurd stor i jämförelse. Och det, för att, i och med att det blir så orealistiskt, så blir det liksom...
Fast jag gillar ju realism.
Det är överskattat.
Fast jag tycker att det ska vara liksom realistiskt i filmuniversumet. Alltså, det är så länge, alltså jag kan kolla på superhjältefilmer för att om de håller sig till den premissen. Okej, premissen är att i den här världen så finns superhjältar, men de har
de här reglerna.
Exakt. Mm. Och liksom om man kollar på 2001 Space Odyssey, så är det liksom fantastiskt, för liksom ute i rymden, men det är så otroligt verkligt samtidigt liksom. Ingen
det är därför Dr. Who och Torchwood kan sälja.
Ja, för de håller sig i sina, sina regler.
Det är så absurda saker, men de bara, ja, såklart.
Det är också därför jag gillar, jag älskar tidsresefilmer, men jag gillar inte Terminator, för de bara liksom är all over the place. Först så är det ett universum där liksom det är en tidslinje och man kan ändra vad som händer. Och sen på något sätt är det någon slags deterministisk tidslinje som, för att han åkte tillbaka, så hittade de den sak i honom som de kunde bygga de här sen i framtiden. Att det är någon slags byggt på ödet. Oh. Och då kan du ju inte ändra någonting. Men sen så är det också, nej, det är nu, det är en ny timeline. Och den där gamla timelinen. Och de jobbar inom en timeline, många timelines. Deterministiskt, och att man kan ändra saker. Och
då vet man inte vad man gör.
Är det bara att det ska vara action helt enkelt. Yeah. Och då blir det porr av hela grejen.
När filmer, alltså när high concept filmer förlorar intelligensen, så är det ju bara skit.
Yeah.
När det slutar vara manus, skådespelare, regi, så blir det ju bara explosioner.
Som den första Die Hard. Första Die Hard är ju en high concept film baserad på en bok.
Men den är helt fantastisk.
Och den är skitbra. Första Die Hard filmen är min bästa julfilm. Jul, kolla på Die Hard, bästa julfilmen.
Men gjorde vi inte det förra julen? Vi kollade på tre Die Hard filmer.
Alla utspelar sig inte på jul. Den första utspelar sig, utspelar sig andra också. Det är,
ja,
på flygplats.
Det är andra.
Är det julen?
Det är jul, ja. För han ska hem. Det är någonting med att...
Men det är inte julen tredje, för New York, och det är typ sommar.
Ja, så är det. Men första och andra är jul. Det kan jag komma ihåg det. För att det är så folk som ska hem över julen, så det är massa folk på planen och så här.
Vad var det? Just det. Die Hard 5.
Ursäkta, vad?
Dålig den var. Det var liksom... Den var en och en halv timme och det var liksom ingenting, och det var bara, varför åkte han till Ryssland för?
John McClane had plans.
Ja, och så är det liksom, jag blev så arg på den. Det är så liksom, varför, om han bror nu jobbar för CIA och sen kommer någon annan in med någon slags tidning och bara säger, han har blivit gripen för någonting. Om han då jobbar inom polisen, de kanske inte har någon kommunikation däremellan. Men sen att hela, jag vet inte, jag hängde inte med i storyn heller. Vad var det här med atomvapnen? Varför skulle de spränga?
Om man inte hänger med i storyn,
varför var de borta i Tjernobyl igen?
Ja, alltså om man inte hänger med i storyn, så är det ju två anledningar. Antingen så är man ju lite dum och inte, alltså inte smart nog för filmen. Mm. Eller så är ju filmen för dum för publiken.
Ja.
Yeah. Och liksom tänkt, men de märker inte om vi så här suddar lite regler här.
Men jo, jag tror, vi märker. Jag tror är att jag har ju många teorier. Jag tror att... De kom på taglinen innan någon på vad filmen skulle handla om.
Ja,
det var så att sitta massa så här, executives i ett rum och bara, okej, ny Die Hard, vad har vi för tankar? Och någon bara, yippie-ki-yay, Mother Russia. Och de bara, skitbra.
Kör på
det. John McCain är i Moskva. Vad händer där? Jag vet inte, det är någonting med hans son. Vi har gjort hans fru, vi har gjort hans dotter. Ta hans
vi har hans son. Mm. Det är mycket, mycket möjligt.
Ja, fy fan.
Så nej, det var inte mycket av en film.
Du har också sett den.
Mm.
Visst var den.
Det var liksom, va?
Man ska ju inte kritisera andra folks uttryckssätt och deras konst, men den var inte bra.
Åsikter, oj. Det...
Åsikter.
Det här är endast åsikter, det här programmet, nästan. Ja, nej. Det är, när filmskapare börjar tro att publiken är dum, då har de liksom, då kan de lika gärna ge upp. För ja, då kommer de inte göra bra
som,
filmer längre.
Jag tror det är som det är på väg, för att man vill, eftersom att världen styrs av pengar, så måste också filmen styras av pengar. För att filmer är ju fortfarande väldigt dyrt. Det blir billigare.
Ja.
Men det blir också dyrare, för att då vill de göra
bättre
dyrare
filmer.
Specialeffekter. Ja. Bättre specialeffekter.
4D. ja, nu ska filmer alltså gå i tid också.
Ja, men jag tänkte på det också, liksom, att varför kallar man det 3D? Det är redan 3D-dimensioner. Även om man nu inte räknar djupet i bilden som man får genom skuggor och liknande, så har det fortfarande upp, ner, sida, sida och tid. För om hela filmen händer på samma gång så...
man går in i en biograf, går ut eller bara, åh, vilken bra film!
Ja, man sitter alltså bara... Alltså verkligen på, inte liksom under en sekund, utan verkligen allting bara händer på en
plötsligt
gång.
Plötsligt liksom, alltså bara... man får en sån bildserie i huvudet och vroom, och sen klart, kom film.
Bara, ja, jättebra.
Nu kommer jag bara tänka på Fight Club.
Jag hängde inte riktigt med.
Nu kommer jag tänka på Fight Club och klippa in scener i andra filmer.
Just det.
Man märker inte riktigt att det hände, men man vet att det hände.
Det var det jag tänkte på också. För när du väl kollar på nya filmer som jag rekommenderar,
ja,
så säger du att de är jättebra. Ju.
Ja, jag vet. Det bara tar mycket för mig att faktiskt titta på en ny film.
Är du också så här serieskadad som jag känner att jag håller på att bli?
Ja, att, om du menar vad jag tror du menar så ja.
Jag menar att det långa narrativet är för långt liksom. Medan en tv-serie så sitter du där liksom i 30 minuter eller 50 minuter och så får du det här liksom början, mitten, slut. Början, mitten,
absolut.
Slut. Början, mitten, slut. Och så kan absolut. Man bara knaska avsnitt, avsnitt. För du ska menar, sitta och kolla på 5 avsnitt i rad.
Utan
det är ju längre tid
utan
än att kolla på en film.
Jag kan kolla på en säsong på en dag utan problem. Men det känns väldigt, väldigt, det tar emot väldigt mycket så att sätta sig och kolla på en 2 timmars film.
Mm.
För att det är för långt.
Men det är liksom det är för långt mellan början, mitten och slutet.
Precis. Jag menar en tv-serie, ja, men det är som anledningen till att folk läser fanfiction. Jag vet inte om folk som lyssnar vet vad fanfiction är. Men det är alltså...
Jag tror man fattar
ja,
från ordet.
Ja, precis. Man, folk som skriver saker baserat på andra. Som på filmer eller på tv-serier. Eller på böcker. Och folk, jag har mycket lättare för att läsa 50 000 år fanfiction än jag har för att läsa en kort bok. För att i boken så är det alltid det här är karaktärerna, det här är storylinen, det här är deras relationer. I fanfiction så skippar man det.
Då känner man redan
till karaktärerna. Man känner till karaktärerna, man känner till deras relationer. Tar vi storyn och så är vi klara.
Yeah.
Ingen mer med det.
Och det är samma sak med en serie. Du måste ta det igenom piloten bara.
Ja,
sen
precis.
Efter det så...
Så går det på räls.
Så kan du bara liksom sitta och... kolla på de här och du vet redan, du lär känna alla karaktärer och då
ett
längre narrativ över de små narrativen samtidigt. Precis. Också.
Character development är mycket mer intressant än character introduction.
Det är klart, det är ju det som händer, det är samma sak med, som man ser med Game of Thrones.
Ja.
Du introducerar en karaktär på ett avsnitt och sen ja. Så är det är inte det intressanta, det intressanta är hur de här karaktärerna utvecklas.
Precis.
Sen, vad händer sen? När kommer de dö?
Ja. Just Game of Thrones är det, när kommer de dö och hur och vem kommer döda dem?
Inte om, det är när.
När och vem kommer döda dem, ja, precis. Det var också en bra säsongsfinal. Herregud.
Ja, jag har inte sett den.
Har du
inte
sett den?
Jag har avsnitt 10.
Åh, okej.
Jag ska inte, det här är en spoilerfri podd.
Ja.
När spoilern innan med Moulin Rouge, det spoilas redan i första scenen på filmen.
Precis.
Att hon dör.
Precis.
Hon
så,
dör alltså.
Hon dör, ja, om ni inte visste det. Så säger de det, jag tror det är typ 5:e repliken eller
men
någonting.
Men det är ju Baz Luhrmans grej också, han säger ju det, man måste veta slutet.
Ja.
Han tog upp det här med Romeo och Julia, alla känner ju till hur Romeo och Julia slutar. Eller?
Säg inte det. Säg inte det.
Berätta.
Ja. Jag läste ju engelska för ett tag sedan. Skulle vi kolla på film? Halva klassen skulle kolla film, halva klassen skulle göra en annan uppgift, sen skulle vi byta.
Aha.
Filmen vi skulle kolla på var då Romeo och Juliet. Tyckte min lärare var väldigt bra idé. Tänkte,
men ung, snygg Leonardo DiCaprio.
Precis. Och så,
Claire Danes, som inte blev så mycket av.
Alltså jag är förvånad, det förvånar mig, för hon är fantastisk.
Alltså nu är det liksom, att säga att det inte blev så mycket av henne är ju lite eller kanske.
Jo,
men är väl med Homeland tror jag som är en serie som
men man ser inte henne, man hör inte om henne.
Det är inte Leonardo DiCaprio.
Nej. Det är det inte.
Standard.
Men hon är också fantastiskt vacker. Jag tycker det är förvånande att hon inte får fler roller i äldre filmer. För att hon har en klassisk skönhet. Hon är inte snygg som Scarlett Johansson är snygg. Hon är snygg som folk i gamla fotografier är snygga.
Ja, men som, liksom, vad heter hon? Grace Kelly.
Ja.
Alltså sådär liksom klassiskt Hollywood.
Precis. Precis. Ja, kan vara med i filmer om 40-talet liksom snygg.
Ja.
Utan att sticka ut. I alla fall. Skulle jag kolla på Romeo och Juliet. Jag tror det tog 2 lektioner. Men sitter vi då på andra lektionen i slutet. Och jag ser mig. Det börjar närma sig, du vet. Hon ligger uppenbarligen död.
Snygg och scen faktiskt. För att det är så mycket, mycket, mycket levande ljus. Det blir
absolut. Det är
faktiskt ganska coolt.
Och han kommer in och hittar att han är död. Och han, death has had no power yet upon thy beauty. Eller vad han säger. Och
Shakespeare drabbel.
Ja, det där. Och jag ser mig omkring. Och jag ser tjejerna i min klass sitta och hålla sig för munnen. Spända. Och nästan gråtfärdiga. Och jag bara liksom, men alltså, har de inte sett filmen innan? Liksom? Eller, för jag hade sett den innan, men liksom, är de...
Eller läst om.
Liksom, är de förvånade över hur Baz Luhrmann gör det? Eller vad är det de reagerar på? Och sen så... och så tar han då det här giftet och jag hör min kompis utbrista: de kan inte dö! Och jag bara: ursäkta? Säg att du skämtar. Vilken 17-åring vet inte om Julia slutar?
Ja, så det är liksom... Kanske om man ser den filmen första gången, det kan vara en introduktion till Romeo och Julia.
Men då är man inte 17.
Nej, man är inte 17 i
och läser inte på gymnasienivå. Du har ju ens lärare och ens föräldrar verkligen failed you.
Jag såg den när jag var liten. Jag minns inte om det, men jag minns inte om jag blev förvånad eller inte att de dog. Men jag tror jag visste om det redan.
Alltså, det är en sak man vet. Liksom. Man kommer inte ihåg vem som berättade. Men man vet liksom. Nej,
inte vara elitistisk eller något sånt. Man ska känna till Shakespeare. Men man vet om att Romeo och Julia dör.
Man vet att det är, ja, att det är en sorglig historia där paret dör i slutet. Och man vet att, ja, man vet att Hamlet är lite speciell.
Lite oidipalt och sånt.
Ja, precis. Det är sådana saker man liksom, ingen behöver berätta det för.
Alltså man blir inte så här chockad första gången man hör orden att vara eller icke vara. Liksom.
Precis.
Fan, snyggt formulerat. Tänker man inte då att man har hört den där line.
Precis, det är liksom. Nej, det är sådana saker som om man inte vet det när man är i övre tonåren. Då vet jag inte vilken sten du levt under. För det, alltså, man kan ju inte öppna en tidning och läsa om andra filmer utan att folk jämför dem med klassikerna.
Nej, exakt. Det är ju liksom, det finns.
Man kan ju inte förstå världen man lever i. För världen vi lever i är ju uppbyggd på världen vi brukade leva i.
Det finns 8 berättelser.
Alltså?
Nej, jag vet inte.
Men det är sant.
Det finns ju sådana liksom att vissa säger att det bara finns ett visst antal. Och Romeo och Julia var ju det också, den baserad på en, mer eller mindre baserad på en grekisk.
Ja, yes, det mesta baserat på grekisk tur på, alltså, på någon vänster.
Tycker folk jag. Snor ju hela tiden.
Ja.
Och det är det man gör.
Det finns ju inget som heter originalitet längre.
Man
det
lånar.
Ja, alltså,
det är inte ens Shakespeare var originell. Ingen är originell. Alltså,
det går inte att vara det längre. Allting är gjort.
Ja.
Kanske inte alla kombinationer.
Nej,
men allting är gjort.
Man kan göra lite saker på andra sätt. Alltså, min favoritregissör är Quentin Tarantino. Och han snor ju från höger och vänster. Men han är öppen med det. Han säger liksom att om någon frågar liksom, är inte den där scenen väldigt lik den? Bara, ja, visst är det en cool scen.
Ja,
visst är det en cool scen i den filmen. Därför vill jag göra en egen version av den i den här filmen som jag gjorde. Och jag tycker att liksom, så länge man är, det är som källhänvisningar när man skriver en uppsats.
Ja, lite så.
Så länge det hänvisar att en liten fotnot, liksom, att man inte säger, låtsas att man hittat på någonting själv.
Ja, att man är tydlig med citationstecken.
Snor lite hur som helst. För att de gör ju ofta det, de citerar filmer liksom, jag älskar intertextualitet. Och High Concept, för att återgå till ämnet, älskar också intertextualitet.
Ja.
För att, och de gillar att göra sådana små referenser som får publiken att känna sig smart.
Absolut.
Det är kul för att när vi pratade om High Concept på filmvetenskapen, så innan dess kollade vi på Hajen.
Mm.
Och då, så när de då nämnde det här att de vill att publiken ska känna sig smart, att de liksom så här, refererar till filmhistorien, så kommer jag att tänka på att när jag såg filmen då, efter att ha sett Citizen Kane, så märkte jag av en sån liten referens till Citizen Kane i Hajen. Och jag kände så liksom bara, ja, det vet jag för jag är utbildad och jag har sett Citizen Kane. Och så bara kände mig så dum sen för att de...
Ja. Ja, men det är det de gör. Man kan ju kolla på en film 3 gånger och tycka den är bra. Och sen kollar man på en annan film och så kollar man på den första filmen igen. Och så inser man, jaha, det var en referens till den filmen.
Exakt.
Okej, jag är med.
Alltså, jag minns,
att jag inte fattade det.
Efter jag kollade på 2001 A Space Odyssey så kollade jag om Futurama. Och det är så otroligt mycket grejer i Futurama som refererar till 2001.
Ja, shit, ja.
Massa skeppets dator så liksom en röd cirkelöga som Hal har ju.
Men det tar jag tillbaka till hela Star Trek-fenomenet, att de refererar till de gamla serierna. För den här publiken som bara sett de nya Star Trek-filmerna av, jag har tappat hans namn nu,
J.J. Abrams.
Ja, precis, J.J. Abrams. De tänker ju inte på det, men de som har sett den gamla serien, de liksom noterar de här små.
Ja.
I princip så gör de en ny film och låter filmen så här då och då liksom peka ut det gamla. Lose the red shirts. De ger en liten hänvisning.
Dennis till, like I'm a doctor, not a physicist.
Till var de kommer ifrån.
Ja. Och det är ju trevligt, men jag märkte också att jag tror att det liksom, det är ju bara hardcore-nördarna som märker det. Och jag var ju såg Star Trek på en av de sista visningarna på biografen. Och det var liksom ingen som skrattade vid de här små tillfällena. Det var jag som skrattade och kände mig lite ensam. Bara,
ja.
Kul.
Och de bara, va?
Gammalt Star Trek. Men folk tyckte ju om filmen.
Ja, det är klart.
Det var ingen som tyckte den var dålig.
Det var också duktiga på.
Folk var liksom indragna i filmen.
Det var också duktiga på att de här små notiserna, de här små hänvisningarna till det gamla, de gör det på ett så subtilt sätt att det kan gå rakt över huvudet på dem som inte behöver förstå det.
De är inte exkluderande liksom. Du behöver inte känna att du behöver inte ha sett.
Man känner sig inte dum, men man kan känna sig smart.
För det här liksom, när man säger lose the red shirts, så är det liksom bara liksom, sen så han har ju en annan förklaring efteråt. Han säger inte lose the red shirts, för då kommer du dö om du går ner på planeten.
Nej, då säger vi förstod ju inte den referensen när jag först såg Into Darkness. Utan jag tänkte bara, okej, de ska liksom in disguise. De ska vara in disguise. Mm. Förståeligt, tänkte jag. De ska inte kliva in där med sina Starfleet uniforms och bara, tja!
Det är just att man säger lose the red shirt, säger så. En kompis med en rolig tröja, som det är en tung kille med en röd tröja, så står det Dead Man Walking på.
Ah, ja, det är kul.
Det är ju ett sånt vedertaget Star Trek-fenomen att om man har röd tröja på sig och går ner på planeten så dör man.
Ja, så är det.
Ingen det är så det. Som att varje gång de så tar med sig några sådana muscles för att de ska hjälpa, jag vet inte, Kirk eller Spock eller vilka fan det nu är som går ner på planeten.
Så här är trubbel igen.
så är det alltid liksom, någon måste ju dö för att det ska vara spännande. Liksom. Yeah. Så folk som verkar som riktig fara. Så liksom, lose the red shirts.
På tal om det, det är också en sak med High Concept. Innan vi åkte och kollade på Into Darkness, jag och min kompis, så tittade vi på första. För vi har inte sett något Star Trek. Nej. Men vi ville se Into Darkness, för vi är stora fan av Benedict Cumberbatch. Så vi tittade kvällen innan på första.
Yeah.
Och så är det den här scenen när det är Kirk, det är Sulu och det är en annan kille som ska ner och stänga av den här, vad det nu är, de ska ju spränga.
Jag tänkte inte på det, han har röd direkt på sig, eller hur?
Det har han, space jump. Det har han. Men det var inte det jag skulle komma till.
Jag tänkte på, fan vad bra.
Eller hur? Ja, det tänker jag, kommer jag tänka på häromdagen. Men det jag tänkte på att i den här scenen så säger den här tredje killen, som jag inte kommer ihåg vad han heter.
Jag vet inte om han har något namn.
För precis, för Jonna, min kompis, slutar så som jag sa, Edda, vad heter han? Och jag bara, jag vet inte. Hon bara, okej, han kommer dö.
Ja.
Direkt bara, vem är han?
Sol och de kommer inte döda Kirk.
Nej, men den här tredje killen som inte riktigt har koll på vem han är eller var han kommer ifrån, han kommer uppenbarligen dö.
Det är klart.
För dramatisk effekt.
Och där kan man ju stärka på här koncept. Det är farligt det de gör.
Det handlar, de sätter ju in rollfigurer inte för att de har en poäng i historien, utan för att de ska kunna göra scenen intressantare.
De ska kunna dö.
Precis, för att ditt dödsfall kommer göra scenen mer action än det hade varit annars.
Exakt.
Det kommer vara blodigt allvar istället för bara allvar. Och det var bara så uppenbar.
Hur bra var Benedict Cumberbatch i
Han var
i
så Darkness? Bra.
Fantastiskt.
Alltså, han förvånar mig varje gång jag dyker upp på scenen. Alltså.
Ja, det är...
varje gång jag ser honom, han förvånar mig.
Man tänker, alltså, är han verkligen så bra, tänker man ibland. Sen så ser man på honom i något.
Eller kan han bara den rollen, sen kommer han i något nytt. Och man bara, okej, har du sett Third Star?
Nej,
det är ingen inte. Fantastisk film. Alltså, det är en sån här... Det är inte mycket av en story, det händer inte så mycket. Den är mer om... Ja, den handlar ju mest om
jävla ledsen efter att ha sett
det. Ja, den handlar mer om mänsklighet och om varför man lever.
Så det är inte High Concept?
Nej, inte alls High Concept. Det är lite
som Another Earth.
Lite som Another Earth. Det är inte jättemycket händelse. Det handlar mest om de här fyra människorna och deras relationer till varandra och meningen med livet i princip. Exakt,
klassisk low concept.
Ja, väldigt trevlig. Och Benedict Cumberbatch spelar då huvudrollen, en person som är döende i cancer. Det var inte spoilers, så det berättade de också i första meningen.
Och, spoiler free zone.
Precis, och han är fantastisk. Alltså det var ju där jag insåg att han verkligen, verkligen kunde vara en fantastisk skådespelare. För
så det är Sherlock, men visst.
Men jag tänkte, okej, men han kan den rollen, tänkte jag. Så såg jag nu Third Star, de är så olika personer.
Yeah.
Sherlock och, kommer inte ihåg vad han heter just nu. Jag är dålig på namn. Men det är, han säljer det så bra. Det här med ångesten om att man vet att inom snart framtid så kommer jag dö. Men det är inte jag som kommer att ta smällen, utan det är mina släktingar, det är min familj, det är mina vänner som kommer att få leva med det sen. Och är det lönt att fortsätta leva i smärta när man lika gärna, alltså när man vet att jag har några månader till.
Vi kanske ska nämna att Benedict Cumberbatch slog väl igenom i sin roll som Sherlock i den moderna Stephen Moffat.
BBC-serien. Stephen Moffat, Mark Gatiss och en tredje person jag inte kommer ihåg vad han heter just nu.
Other Steve.
The Other Steve, ja. Steve Thompson. Thompson. Steve Thompson eller Thompson.
Ingen vet.
Ingen vet.
Och han spelar också John Harrison i Star Trek Into Dark. Yeah. Som han är aktuell med, skulle man säga.
Yeah.
Och han kommer att spela Smaug.
Och The Necromancer har han ju spelat nu i, inte för att man såg mycket av Necromancer, man såg en profil. Han som... Men han spelar The Necromancer, ja.
Jaha, jag trodde Necromancer var häxkungen och att de då hade samma
skådespelare. Ja, nej.
Eller häx, hela häxkungen.
Jag tror det.
The Witch King, ja.
Exakt. Ja. Men så nej, The Necromancer är
väl en Cumberbatch. Jag tyckte svärdet såg lite exakt likadant ut.
Typ. Ja, det gjorde det. Men nej, det är The Necromancer som han spelar. Han spelar Necromancer och gör rösten och då feature, vad det nu heter, facial
saker.
Motion capture heter det. Till Smaug.
Ja, det är så, vad ska han då gå runt som en drake?
Ja, jag fattar. Men det är fantastiskt. Har du sett, du har ju sett trailern. Då man, jag blev lite sur av att man såg draken i trailern. För jag tyckte det var så fantastiskt att man inte fick se draken.
The Desolation of Smaug.
Ja. Jag tyckte det var
jag har sett trailern ja. där det var ett undantag från min inga trailers regler ja. Eftersom att jag har läst boken.
Precis. Det går inte att spoila. Men jag tycker det var synd att, för det var en så stor grej i The Hobbit i An Unexpected Journey att man inte fick se draken.
Man får se liksom ögat.
Precis, man får se ögat, man får se en näsbor, man får se ett ben vid ett tillfälle och man får se liksom en silhuett.
Ja, men det är därför de inte ska visa det i trailern.
Precis, men det gjorde de ju. Och det exakt. Blev jag lite besviken över. Men bara det att den bilden av en drake, att den är gjord helt utifrån Benedict Cumberbatchs ansikte, det är också liksom applåder till filmteknik.
Det är kul för att ibland ser man Benedict Cumberbatch i sådana liksom små engelska filmer för länge sedan innan han slog igenom.
Han spelar ju Hawking, han spelar ju...
Ja, men det var jättekul, jag såg honom i en jihad-comedy som heter Four Lions.
Jaha.
Jihad-comedy låter jättekonstigt, men jag tycker om att slänga mig så konstiga grejer. Det var en komedi om fyra... eller fem stycken var det totalt, tror jag. Men då är en kom in senare, så han räknade för den tiden om Four Lions då, som skulle göra en självmordsattack på The London Marathon.
Mm-hmm.
Så de lite förutspådde Boston-grejen.
Okay.
Kanske, för den här är från 2011, 8.
Jag något vet sånt.
Inte, tänker inte kolla nej. Ut heller. Men då kommer han in helt plötsligt, Benedict Cumberbatch, som någon slags negotiator, för att det är en av killarna som råkat ha några person att gissla, kommer han in där och så helt plötsligt tar han av sån här polishjälmen och så har han mustasch och så är någon slags
och man bara, ursäkta?
Någon slags negotiator, och det är så kul.
Ja,
man... så bara, med bara lite ja. Grann och så säger ja, det var Benedict Cumberbatch.
Okej, okay. Sure.
Var gör han i den här filmen?
Ingen vet. Det var en stor skådespelare.
Det var ju för en rolig film. Det är den också som var det mest briljanta DVD-omslaget jag någonsin alltså. Sett. Det var egentligen en del i en kråka med en bomb på sig. För de testar bomben på en kråka en gång i filmen. Ja.
Inte det ena filmens regler att man ska skada djur.
Jo, det är det. Men när man bryter mot det så blir det liksom att då bryter man mot konventionen.
Okay,
det är det, alltså hela att göra en komedi om jihad är ju att bryta mot konventionen.
Överhuvudtaget, ja.
Men de hade så liksom, du vet hur DVD-omslag som alltså, citat från tidningar. Så liksom,
ja,
Magnificent... typ alla citat på Oldboy handlar om att den är bättre än Pulp Fiction, vilket är kul. Jag förstår inte varför de ska dra den kopplingen, för de är särskilt lika förutom att båda har någon slags gangster-tema. Men så har de bara tagit citat från hur många tidningar som helst, och de har bara tagit citatet funny.
Det har jag sett, det visade det för mig.
Funny, 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 funny.
Just det,
funny.
Hela bakgrunden är bara täckt
med ordet
det. Och det är otroligt, för de hade kunnat säga it's funny how bad it is.
Eller how can anyone ever think that this is funny.
Precis, och de bara, funny, har de sagt att det är.
De sa det.
Det är ett citat. Jag bryter inte några regler för min svenska. Jag följer de nya regler min svensk lärare ger mig.
det är så briljant. För det är så,
det
är så kul, för de bara tar konventionerna att man ska liksom försöka locka in folk och så bara leka dem med. Alltså, redan liksom, hela filmen är en slags brott mot att så här, det här får man egentligen inte göra narr av.
Det är som, som ett rasistiskt blondinskämt liksom. Man får inte riktigt skämta om det, men man gör det ändå.
Det är en jätterolig scen också när en av killarna har, när de har på sig stora så här liksom maskotdräkter för att dölja bomberna när de ska springa maraton. Och så är de, händer massa saker och saker går fel. Så i alla fall får en av killarna någonting i halsen. Och så kommer då en annan kille som inte har någonting med saker att göra och bara, okej, jag kan Heimlich manöver. Och så har de bara, nej, gör det inte. Jo, det är lugnt, jag tar det. Och så bara, trycka till så bara pff, exploderar.
Herregud, vilken scen!
Och det är så kul. Men man tänker på att det är två personer som dör. Men man sitter och skrattar jättemycket.
Ja, gud.
De gör det Heimlich manöver.
Shit, ja. Men, ja, tillbaka till Benedict Cumberbatch. Han gjorde ju sådana här massa små BBC-draman.
Mm.
Och sen blev han ju upplockad av Hollywood.
Men det är så kul när man märker, när man ser sådana här som han, Nicholas Hoult också.
Ja.
Jag lärde ju känna honom genom från början i Om en pojke.
Mm.
Men sen så lärde jag känna honom igen i Skins.
Yeah.
För jag visste inte, berätta någon för mig, jag träffade någon britt nere i Berlin som berättade att det var samma kille.
Oh, jag träffade en britt i Berlin som, yeah, som jag pratade film med.
Jag ska bara smyga in att jag är lite världsvarm ute och reser.
Ja, det är
och
sånt. Bra.
Men det var där faktiskt där jag fick reda på det. Ja. Och så berättade hon för mig att det var samma kille, för hon hade jobbat på den här serien tydligen.
Coolt.
Som någon slags kostymör grej.
Det är designer.
Ja, i alla fall. Och sen så... så såg vi då, just det, har också göra med han, vad heter han som spelar Loki?
Tom Hiddleston.
Tom Hiddleston,
han
exakt.
Är också fantastisk.
För vi såg, så att jag kollade på den brittiska Wallander.
Mm-hmm.
Och så helt plötsligt, vad ser man en kille, krulligt hår som man känner igen. Bara, vem är det där? Så bara, sen när man hör honom prata, bara, det är Loki.
Loki. Vad gör han i en liten, varför spelar han en liten
I'm burdened with glorious popcorn.
Varför spelar han en liten bikaraktär till
ingen
svenska Wallander i den engelska versionen?
Ingen
och sen så visade sig att mördaren är Nicholas Hoult. Och det var så, ja, som, det här är gjort typ, nej jag minns inte, men det är, liksom, det är sent 2000-tal.
Ja.
Och nu så spelar de i blockbusterfilmer.
Ja, om de är.
Som Jack and the Giant Slayer också, typiskt, ja, high concept gone mad.
Verkligen.
Man tar någonting som bara, så bara man gör lite annorlunda. Jag
men det ska man inte... De här
Snow White and the Huntsman.
Överhuvudtaget, de här nya versionerna, de här nya Hollywood-produktionerna av gamla sagor.
Tim Burton förstörde Alice i Underlandet.
Ja, det var inget stort fan av den filmen.
Och jag tror att Johnny Depp har råkat sälja sin själ till Disney.
Han har nog gjort det. Det är därför han aldrig åldras.
Ja, det är det. Han sålde sin själ till Disney för, yep, evig ungdom.
Precis.
Så därför måste han spela de här Pirates of the Caribbean fucking 53 och The Lone Ranger.
Ja, men du vet Orlando Bloom och vad heter han? Shit, jag tappade hans namn. Frodo.
Mm.
De måste också ha sålt sin själ till någon, för de ser precis likadana ut nu som de, yeah, gjorde 2001.
Det är sant.
När de spelade in första.
Det är samma sak med han också. Vad heter han? Han som spelar Neo. Keanu Reeves.
Ja, han har också sålt sin själ till någon.
Det finns också sådana teorier. Det finns nog inte någon tavla från 1800-talet som är jättelik.
Ja,
bara, han har levt för alltid.
Ja, han bara roar sig själv på 2000-talet med att göra lite film.
Ja. Och att han då den här tavlan skulle vara någon som var skådespelare inom teater.
Ja, såklart. Ja, men, ja.
Men vad var det jag tänkte på?
Jag tänkte på Benedict Cumberbatch. Vad var det du tänkte på?
Exakt. Wallander tänkte jag på.
Ja, men
jag
att han dyker upp i små biroller.
Ja.
Alltså det, men
det... Just det, jag tänkte på, har du sett Warm Bodies?
Nej, jag har inte sett den än. Har den kommit ut?
Ja, den finns som man kan köpa den på DVD.
Okej, men då får man ju göra det och kolla på den. Eller jag får ju göra det, köpa en kopia och kolla på den.
Mm.
På DVD.
Jag har köpt den redan, så du kan få låna min.
Då kan jag få låna din.
Om det är okej, okay.
Jag tror det är lagligt. Vi är ju samma familj, vi är ju en familj.
Ja,
du har köpt, köpte den till hushållet.
Ja, fast räknas det som public screening? För då står ju det att man får inte visa den.
Bra fråga.
Får jag lov att sälja den till dig?
Det vet jag, är det lagligt?
Måste jag betala royalties då?
Det måste du nog göra.
Får nog göra det.
Då får du betala lite royalties.
Jag får ringa min advokat.
Gör det.
Och så kollar vi upp det.
Och så löser vi upp det. Då så löser vi det. Så kan jag kolla på One Bodies.
Det var i alla fall
vi löser det,
det var faktiskt trevligt. Alltså, det var ett intressant spin på zombie-genren.
Ja, jag har hört folk sucka att det är någon sån här konstig modern Romeo och Juliet, men jag tror faktiskt den kan lyckas.
Det är klart, det märkte man att det var väldigt baserat på Romeo och Juliet. De har till och med en balkongscen.
Ah, okay. Ja, okej.
Exakt. Men det var ju så tydligt,
ja,
att det var just att den var just inspirerad av Romeo och Julia, att det kändes inte som att de snodde, för liksom det är liksom, man vet om att det här är en Romeo och Julia saga.
Ja.
Det är det det är.
Precis, det är bara raka zombies.
Ja, exakt. Men jag tyckte det var intressant, för jag började nörda in med massa zombies för ett tag sedan, jag har sådana olika perioder. Och då, ja, kollade jag på den och jag tyckte det var intressant, för de har faktiskt aldrig gjort, eller jag har aldrig sett en film där man utgår från zombies perspektiv.
Nej, det är sant.
För zombien i den här filmen är uppenbarligen huvudpersonen.
Ja.
Som att han är berättarrösten.
Ja.
Och det är han, och allting utgår från liksom vad de tänker och varför de äter hjärnor och hela grejen. Och det är... Den är riktigt trevlig.
Det är
lite töntigt också.
Ja, men det får ju vara
liksom att de, jag ska inte spoila, det här är spoilerfria podden. Men
ja,
det är saker om kärlekens makt och grejer.
Ja, men det, vilken film har inte den efter den?
Nej, exakt. Men det är, de har gjort på så pass trevligt sätt och den är så pass snyggt filmad. Alltså fotot är snyggt och det är liksom, även om man vet att det är liksom, man tar ett monster och gör det till någonting
som är liksom romantisk, precis som Twilight gjorde och andra filmer har gjort.
Ja, Twilight var ju definitivt inte först med vampyr.
Nej, exakt, det är ju redan från Dracula första dagen. Alltså ja. Inte Nosferatu kanske, han var inte så sexig.
Nej.
Men Dracula
men har alltid, alltså, det har alltid Twilight var inte ens först i den här bokepidemin.
Nej, nej, men det har alltid funnits en slags sexappeal i vampyrer.
Ja, och i fara.
I ett visst mån också i varulvar, eftersom att de är så alltså, de är som vanliga människor. Men de...
Precis, ah, en gång i månaden så bara...
Är det baserat de har något
mörkt inom sig.
På kvinnor.
Åh oh, gud.
Det är en gång om månaden så kan man inte riktigt lita på.
Man kan inte riktigt lita på dem en gång om månaden, nej. Så att ha med månaden att göra, det var bara passande.
Nej,
så vi måste följa någon slags mönster.
Det är intressant att det är fräscht, så att säga. Att man är en ny infallsvinkel på hela zombiegrejen. Yeah. Att det är zombien i fokus och man utgår från att zombier också är människor.
Ja, ja. Människor Niklas... i den övre den här lite mer subtila form definitionen av ordet.
Mm.
Inte människor som är faktiskt fysiskt genetiskt människor, utan människor som är någon slags moralitet.
Är de ju och, faktiskt ja, människor, för det är ju människozombies.
Jo, det
är... Och de har lite av sin mänsklighet kvar.
Ja, då så. Det är lite av sin mänsklighet. Mänsklighet har ju blivit istället för något genetiskt har blivit någonting om moral och etik. Och,
men Niklas Hult gör det jättebra. Hela här, liksom att, ja. För att han går ju från, det avslöjas ju i taglinen, he's dead but he's getting warmer.
Precis.
Och han gör den här övergången från att vara liksom helt så här zombifikerad till att liksom mer och mer ha mänskliga drag. Han gör det så subtilt och så snyggt över liksom. Det kan ju också vara
regissören. Ja,
men liksom man hänger med, men man märker lite grann hur det blir mer och mer mänskligt och mer och mer börjar röra sig normalt. Och
det finns ju ingen bättre character development än en sån character development där man liksom i slutet inser att oj, gud vad han förändrats och det känns helt naturligt.
Och sen så har vi med den fantastiska skådespelaren som heter John Malkovich som är en av de mest underskattade skådespelarna enligt mig. Och jag har sådana grejer liksom, det finns de här som de spelar ofta bara bi-karaktärer, men de är fantastiska. Det är John Malkovich och det är John Goodman.
Men
det är...
Martin Freeman var ju det.
Martin Freeman
till
var
väldigt
det,
ja. Nyligen.
Exakt.
När han plötsligt när Hollywood insåg att shit, den här killen är bra, jag har dem till The Hobbit.
Hollywood, kanske. Eller, ja. Peter Jackson.
Okej, Peter Jackson då.
Och det är mer Wellywood så att säga.
Ja.
Alltså Wellington.
Wellywood. Just då. Du är väldigt rolig.
Det är inte jag som har kommit på det.
Okay.
Det är ganska bedre att ta en term i det här laget. Sen då började jag Sagan om ringen-filmerna och King Kong gjorde så också där. Jag görs massa film på Nya Zeeland nu.
Ja, Nya Zeeland är bra grejer. Men det var det jag tänkte på. Att med character development som är subtilt. Lemis är också blivit en high concept-sak.
Mm, det är klart. Det är ju high conceptens Rolls. Du kan ju vara om Lemis hur många gånger som helst. Folk kommer gå och se det.
Precis. Och det var det jag tänkte på. För jag såg ju Lemis som musikal när jag var i London. Jag är också lite världsvan. Man är ju det. Jag var i London och gick och kollade på musikal. Jag gick till Queen's Theatre.
Jag har också gjort. Skrit inte.
Jag sa det till min kompis att...
Ja, på The Dominion tror jag det.
Ja, okej. Ja, det finns ju The Queen's Theatre, sen finns det Her Majesty's Theatre också. Det var förvirrande. Vi bara, okej, nu går vi till rätt, va? Men jag sa det till kompis att, ja, om musikalen är dålig, i alla fall toaletterna fina. För det var en jäkligt snyggt ställe.
Yeah.
Men i alla fall, för där, Javert's development är ju så mycket tydligare i musikalen än i filmen.
Ja, för jag tycker att i filmen, den senaste i alla fall, som är han bara mer eller mindre hela tiden som någon slags Captain Ahab.
Ja,
alltså,
han är ju det.
Jagande sin vita val.
Precis.
Och bryr sig inte om sig själv. Och det är liksom,
han, i filmen,
det är någon slags konstig liksom, jag måste ha min hämnd fast det inte egentligen behövs. Alltså,
i filmen det. Så görs det ju som att han måste följa lagen. Han lever för lagen. Och det verkar som om han i slutet av filmen tar livet av sig, spoiler alert, funnits sedan, jag vet inte när, men ja, sedan
fransk musikalen är ju mer än 25
men, menar, boken gammal. Skrevs ju någon gång på 1800-talet
Victor Hugo
som
inte
det,
Victor Hugo
nej precis, som det spekuleras att att han är homosexuell. Det kan man också diskutera om man vill. Tänk på att beskriva de här Barricade Boys som olika variationer av snygga. Men ja, i filmen så verkar det som att Javert tar livet av sig för att han inte kunde följa lagen. Medan i musikalen så har man en fantastisk character development. För hans första scen i musikalen, jag lutade mig tillbaka i stolen. För jag var så paff av den här, rent ut sagt, makten i personen som stred in på scen, du vet, med sin hatt och sin käpp och sina två officerare bredvid sig, och så var det dun-dun.
Ja, tvärt emot. Och så var det spotlight. Jag lutar mig alltid fram i stolen. Jag vet inte vad du är för konstigt. Alltså du börjar alltså på the edge of your seat, så det är någonting häftigt. Så bara, okej, nu kan
jag luta mig tillbaka. Okej, nej, jag lutar mig tillbaka med dem, jag sa, wow, du vet, slides back in your chair. Jag
tvingar att liksom
backa undan. Behöver ge plats till the magnificence.
Då fattar jag.
Det var, och sen i scenen han sjunger, jag vet inte vad låten heter, någonting annat än Javert Suicide. Den heter det,
jag tror den heter det.
Den heter, ja, okay. När han sjunger Javert Suicide då, så är han, då har han på sig en sån här stor smutsig kappa. Han står böjd, han har liksom puckelrygg, han sliter sitt hår, han är på sina knän och han sjunger och han gråter. Och det är en sån mäktig scen, för han har ju förlorat allting han är. Han har byggt sig själv på lagen. Och när han, och sen när han släpper, det han gör, han släpper ju Jean Valjean. Han låter Jean Valjean gå. Han misslyckas ju inte, men han låter honom gå för att han ifrågasätter om lagen har rätt. Och han blir ju så torn up i sin moraliska grund att han att han ifrågasätter om det han baserat hela sitt liv på är rätt, att han
tar livet av sig. På i filmen.
Nej, de visar inte det på samma sätt i filmen.
Kolla så coolt det är. Ja. Han står här uppe.
I hans sista scen så är han ju lika put together, lika stabil som han är i sin första. Medan i musikalen så är han sån, det är inte en development lika mycket som det är en, alltså, ja, vad heter det? Kom på ordet. Man bygger inte upp honom, man bryter ner honom.
Ja, exakt.
Han börjar som den starkaste och den mest utvecklade karaktären och liksom bryts ner till sina beståndsdelar.
Han blir inte bättre. Om den Javert Suicide. Det är också lite att man underskattar publikens intelligens. För när han då hoppar, alla fattar att han kommer dö. Han har stått och sjungit att han ska ta livet av sig.
I 3 minuter nu.
Och sen så ska han då landa på den här kanten och så kommer det jävla...
Jag märkte ju inte det.
Alltså, första gången... Ljudeffekten var så onödigt. Man fattar att han dör.
Det är man liksom... förstår att han bryter ryggen eller nacken eller drunkar.
Och antingen drunkar. Alltså, man fattar från
han kommer inte dyka upp någonstans och säga nedvänta. Jag klarar mig! Det förstår man.
Och det känns liksom, man måste liksom, att man måste poängtera på något sätt. Nu dör.
Det var den största nackdelen med hela filmen.
Man kan bara trycka upp sånt cue-card bara, he's dead.
Precis. Det är som den här personen som står längst framför publiken och lyfter upp skyltar med vad man ska göra. Skylt med gas.
Han är faktiskt död på riktigt. Han kommer inte tillbaka.
Nej, precis.
Så att man vill inte att folk sitter och förväntar sig en överraskning heller. Nej, det, inte, det ska inte vara några överraskningar och ingen ska förvänta sig några överraskningar.
Nej,
heller.
Precis. Nej, men jag hade ju tur, för när jag såg filmen på bio så hörde jag inte det ljudet, för jag var ju för upptagen med att vara extremt ledsen och chockad.
Ja.
Så jag hörde inte den förrän jag såg filmen andra gången. Och då var det så här, ah nej. Ja, dåligt.
Och nu ska vi ta avrunda hela det här med att du såg filmen 2 gånger. Vilket jag också gjorde.
Jag såg Amazing Spider-Man 2 gånger också. På bio. Betalade för att gå in och se den 2 gånger.
Och det är det ännu mer konstigt, för då
är det är verkligen det konstigt. Jag bara, nej, jag behöver den här. Jag känner att jag behövde den här upplevelsen av att sitta i min biostol och ha stora skärmar framför mig en gång
och
till.
Och du betalar också för 2,5 timme, 2,50.
2,50 är
det. Timmar som du vet om att du kommer tycka om.
Ja.
Det är inte som att du går in och lägger upp 110 spänn på disken och säger
surprise me. Går.
Exakt. Vilket när du väl lyckas är fantastiskt, men kanske är en risk som varken Hollywood eller allmänheten vill
ta. Det kan man tänka sig att bio hade ju inte, bio till de här priserna hade ju aldrig hållit om det inte vore på här koncept.
Exakt. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av den här podcasten.
Det var trevligt att träffa er.
Som jag har namngett innan, men just nu vet jag inte. Så jag kanske klipper in någonting senare. Tack så mycket.
Du måste klippa in väldigt tydligt. Varje gång du säger den här podcasten som ett annat namn, så bara lägger du över, ljudklipp över och står och säger namnet som i Family Guy. När de ska beskriva universums uppstånd, de bara God.
The universe was created by a God.
Det
and if you look at the bones of a Jesus.
Så måste du ju göra.
Mountain Dew is the best soda ever made.
Vi är tyvärr inte sponsrade av Mountain Dew
eller Family Guy.
Men om, vi vill, om någon vill sponsra den här podcasten så är det helt okej att ta kontakt med mig. Jag finns på Twitter @EdgarArent. Arent stavas A-H-R-E-N-T. Edda, var kan man hitta dig någonstans?
Jag har en blogg där jag diskuterar allmänna samhällsproblem samt filmer och böcker som är storyark.blog.se.
Storyark.blog.se.
Yep.
Och din Twitter är Edda Arendt.
Nej, faktiskt inte. Men min Twitter finns länkad på min blogg, så det är därifrån hittar
då
man
hittar
mig.
Då hittar man allting där. Tack så mycket.
Tackar mig.
Klipp. Jag vet inte hur jag ska avsluta podcasten.
Du får lösa det sen.
Ja.